eftermiddag och välkomna hit till Nyhemshallen den här söndag eftermiddagen. Under den här ungdomshelgen som fortfarande pågår så har vi ett tema, och det temat är everlasting. Det betyder någonting som består, någonting som är för alltid. Vi tror att Gud fungerar så. Han vill bygga saker i oss som håller för alltid, som inte bara är för en helg eller för en vecka eller för ett år, utan någonting som består i våra hjärtan. Och jag tror att vi alla här inne vet att livet inte alltid blir som man har tänkt sig. Och därför har vi ett tema på det här seminariet idag, som ni har kommit till, som är vad som händer med tron när livet går sönder. Vi ska ha ett samtal här, och Johanna Bode heter jag, jobbar som ungdomspastor i Karlshamn, och jag tillsammans med... Jag tillsammans med en kille som heter Mattias. Vi har lett mötena och leder mötena under helgen och nattmötena i veckan. Men jag tänkte att det är ganska tråkigt att ha ett samtal med sig själv. I alla fall tror jag ni skulle tycka om jag hade det med mig själv. Så därför har vi bjudit in en fantastisk gäst som är duktig på det här och som har mycket personlig erfarenhet av det. Han är 52 år gammal, en äkta man och pappa. Han bor i Göteborg. Han är pastor i Smyrnakyrkan. Han har skrivit 10 böcker under sitt liv hittills. Fler är säkert på gång. En fantastisk man som jag beundrar mycket. Jag tycker vi ger en stor, varm, härlig applåd till Thomas Sjödin.
Tack. Tack.
Välkommen.
Tack.
Välkommen. Hur mår du?
Jag mår väldigt bra, tycker jag. Ja. Ja. Hur mår du själv?
Jo, jag mår bra.
Jag mår bra.
Jajamän.
Fantastiskt roligt med alla ni, att ni är här. Jag tänkte att du och jag skulle stå här och det var kanske 25 personer eller något sånt. Det här var ju i alla fall 50. Minst.
Ja, vi kan ta lite mattekunskap sen.
Det gör vi.
Yes. Du, Thomas, jag tänkte att vi skulle börja med att få lära känna dig lite bättre.
Ja.
Så jag har förberett 10 snabba frågor här.
Okay? Ja.
Du behöver inte bli så svettig. Vad föredrar du helst av att köra bil eller åka tåg?
Köra bil.
Mm. Att tälta eller bo i husvagn?
Ingen dera. Men måste jag välja att jag har husvagn?
Ja, okej. Okay. Här uppe så finns det bodar där man kan köpa mat. Väljer du korv eller hamburgare?
Korv.
Mm. Okay. Gillar du hellre att läsa en bok eller titta på film?
Läsa en bok.
Gillar du hellre att predika eller skriva bok?
Ja, det är ett omöjligt val faktiskt. Men om jag med pistol mot pannan måste välja bort någonting av dem, så kan jag inte välja bort predikan. Då skulle jag dö, tror jag. Så jag väljer nog bort bokskrivandet, tror jag, i så fall.
Okay.
Det där kräver en lång förklaring som har med kallelse att göra faktiskt. Det är att jag ser mig mest av allt som en förkunnare.
Mm.
Sen gör jag det på lite olika sätt.
Precis. Mm. Bra svar.
Tack. 4 rätt hittills.
Gillar du att åka skidor eller ligga på stranden?
Ligga på stranden, absolut inte åka skidor. Jag har åkt skidor hela min barndom, jag vill inte göra det mer.
Okej, du får välja Kramfors eller Göteborg.
Kramfors. Eller Göteborg.
Härligt. Åka buss eller spårvagn?
Spårvagn.
Det är nice. Lyssna på Coldplay eller YouTube?
Det går på ett ut för mig faktiskt. Men då väljer jag YouTube.
Yes. Okej, den sista då. Väljer du att ha gurka som ben eller sparris som arm?
Mycket konstiga frågor jag har fått, men det här slår nog det mesta. Gurka som ben eller sparris som arm? Sparris, faktiskt.
Hur motiverar du det?
Att jag inte är jätteförtjust i gurka. Särskilt inte i kombination med fisk, vilket jag tycker är en mardröm.
Mm.
För då smakar ju gurkan fisk. Så att därför tar jag bort den. Det var en bra förklaring.
Tycker du är värd en applåd?
Tack.
Yes. Okej, okay. Du gillar ju fotboll, eller hur?
Ja. Mm.
Vilka kommer spela EM-final här om ett par veckor?
Ja. Nej, inte Danmark. Tyvärr inte Danmark, det tror jag inte. Men det vore lite roligt om England var där, tycker jag.
Mm.
Ja, det är den enda jag vågar i så fall säga att jag tycker det vore riktigt kul om man var där. Men vi säger England-Danmark.
Ja.
Det blir inte så, men...
Det är spännande. Men vi är inte här för att prata gurkor. Vi är inte här för att prata fotboll.
Nej.
Du har skrivit 10 böcker, Thomas.
Ja, jag tror själv att det är 9, men du säger att det är 10. Men du kanske
du
vet om någon som jag inte känner till.
Ja. Ja, jag har gett ut 10 böcker. Mm. Och 8 stycken av de böckerna, de berör mycket av det som har hänt i ditt liv. Och som berör mycket av det som vi talar om idag. Vad händer med tron när livet går sönder?
Mm.
Eller hur?
Ja. Jo, det är bra att du säger att de berör. För man kan säga egentligen, jag har skrivit 2 böcker som man kan säga lite handlar om vår familj. Alltså historien om våra barn och vad som händer med dem. Och det är böckerna När träden avlövas ser man längre från vårt kök, som är en otroligt lång titel. Och sen kompenserar jag det med en bok som heter Reservkraft, kort och gott några år senare.
Mm.
Men sen är det så här med den här sortens erfarenheter, som i mitt fall handlar om att få barn med svåra sjukdomar. Att det är ju, jag tror att det är jämförbart med väldigt mycket annat i livet som säkert finns representerat på många sätt i det här rummet. Svåra förluster, en kärleksrelation som går sönder, som man verkligen trodde på själv. Mobbing eller något annat. Att det finns erfarenheter i livet som kan sätter sånt märke i en eller gör sånt avtryck i en. Så man kan säga att under resten av sitt liv så i någon mån finns det med i ens berättelse. Alltså det förändras längs väg. Men om man läser mina böcker så kan man någonstans i alla dem faktiskt hitta spår av det som har hänt i vår familj. Och jag... Någon gång sökte jag efter någon liten illustration för det där. Så tänkte jag att det är ungefär som när man tvättar hemma. Och så har man lagt en vit tvätt i tvättmaskinen. 90 minuter senare går man dit för att liksom ta ut den där. Och så upptäcker man då att det har råkat leta sig in en liten retlig röd t-shirt i denna vit tvätt som man inte har märkt. Och så plockar man ut tvätten och så upptäcker man till sin fasa att varje plagg man tar ut bär ett sånt här blekrosa avtryck av det där enda plagget som råkade hamna med. Och precis så är det med en del livserfarenheter. De färgar allting i en människas liv. Och därför tror jag man kan läsa nästan vad jag än skriver om. Och vet man vår historia så känner man smaken av den också Även i de stora delar av mina böcker som är ganska glada eller till och med underhållande, tror det eller ej.
Ja, ja, spännande. Mm. Men vad är det som har hänt? För den som inte känner till dig så väl, som inte känner din historia.
Det jag syftar på är ju att Lotta, som är min fru, som jag hoppas är här någonstans i salen, jag ska inte be dig vinka. Vi har fått 3 söner tillsammans. Och den kortaste versionen av detta är ju att säga att 2 av dem, den äldste som heter Karl Petter och den yngste sonen som heter Ludvig, att det ganska tidigt i deras liv visade sig att de inte var liksom, utvecklades fullt normalt. Och det började egentligen med att saker som borde komma i deras utveckling inte kom, alltså att de var sena i utvecklingen. Och det där visade sig med tiden att de var en hjärnsjukdom, en fortskridande, obotlig hjärnsjukdom, en elak sjukdom kan man säga. Och det där ledde till att deras liv tog en ganska, liksom en ganska brant rörelse så här, att de hade sin topp i livet någonstans kanske i 2-3 års ålder när de mådde väldigt bra och visste vilka alla var, njöt av sina liv och så, fick några goda år till och att de sen ganska lika varann egentligen båda sönerna, att de följde samma kurva ungefär. Någonstans vid 8, 9, 10 års åldern så började deras liv gå tyngre och tyngre. Och de de sista åren av egentligen av både Ludvig och Karl Petters liv. Det låter säkert hemskt att säga, men på ett sätt önskar jag att de hade sluppit dem. Alltså de var så ångestladdade och så smärtfyllda när de egentligen bara kämpade för att leva och kämpade mot mycket smärta, mot mycket ångest och mycket rädsla. Karl Petter dog när han var 15 år och Ludvig, vår yngste son, dog när han var 14 år. Och så emellan dem så har vi en frisk mellanson som heter John, som numera är 23 år gammal och bor i en avkrok av landet som heter Karlskrona. Det är åt ditt håll. Ja, som är nästan lika vackert som Göteborg. Det är den kortaste versionen av detta. När man berättar detta så känner man sig nästan som en förrädare. Man skulle behöva stå här 2 dagar egentligen för att liksom naturligtvis beskriva som det hade varit för vem som helst av oss som berättar om en stor förlust. Så skulle man ju behöva beskriva liksom djupet av detta, om omfånget för den som är inblandad. Men det här är den kortaste versionen av det. Det här är liksom det som har hänt. Och till det har jag återkommit och skrivit i lite olika faser, kan man säga. Inte minst med några kapitel i min näst senaste bok som heter Ett brustet halleluja, som egentligen handlar om att leva vidare med tomheten efter en människa som var mycket kär.
Du hade något kapitel här i din bok som berörde just det här, tomheten. Är det? Vi kanske kan läsa det senare. Men jag tänkte på hur påverkar det här er som familj att leva med de här, att ha sjukdom så konkret liksom, i familjen?
Ja, det som är svårt att säga, det är ju att man inte vet hur det skulle vara. Alltså, vi har ju ingen erfarenhet av något annat liv än det här. Så man kan säga att Lotta och jag har varit gifta i mer än 25 år och i 20 av de åren har vi ju vårdat barn med omfattande behov och med sjukdom. Så att det här är vårt liv. Det har varit ett fantastiskt liv på många sätt. När vi tittar tillbaka nu, så jag står ju inte här och, liksom, och beklagar mig och säger att vi blev så hårt drabbade och vi fick det så tungt. Vi har ju haft ett fantastiskt liv som familj och vi har det fortfarande. Vi säger det ganska ofta till varann att vi, hur den är, så räknar vi oss som en väldigt lycklig familj. Vi tycker att vi har fått väldigt mycket gott i vårt liv. Men det är klart att det har gjort något med vårt liv tillsammans. Det har gjort något med vår relation som äkta makar. Det har gjort något med vår relation till John, vår friska mellanson. Och det har i hög grad också påverkat naturligtvis vår tro. Att den inte ser den ser inte likadan ut idag som den gjorde innan det här dramat liksom började. Och jag hoppas att jag skulle kunna stå här om 20 år om jag får en fråga och så säga att på de här 20 åren har tron förändrats ytterligare. Den ser inte alls likadan ut som när jag stod där och var ung och dum och 52 år, utan livet har gått vidare, det har hänt andra saker och tron liksom fördjupas och växer livet igenom, och det tycker jag är den stora styrkan med att ha en tro. För själva ingången till detta samtal är ju, vad händer med tron om livet när livet går sönder eller förändras? Och då tänkte jag inför idag att det kanske är bra att man säger det i ett rum som det här, att det är ju liksom förutsättningarna med allt mänskligt liv. Det är ju att förr eller senare så går livet sönder. Livet, det mänskliga livet, är inte gjort av något beständigt material. Alltså det finns en fantastisk bild i Bibeln av detta, där det står att, jag tror att det är Predikarens bok, där det står om livet som en silvertråd. Alltså som det sköraste man kan tänka sig. Och att så länge den där liksom lysande silvertråden är hel, så bär livet. Men så kommer det ett enda ögonblick när den här livstråden plötsligt brister, den går av. Och så finns det ingen återvändo. Och det är sanningen om varje ung människas liv. Att om man tänker sig att, eller aldrig tänker sig annat än att allting ligger framför, det kommer bli fantastiskt, det kommer få fantastiskt liv. Om man tänker sig det, då vet man att man förr eller senare kommer känna sig lite lurad eller besviken. Jag tror det är klokt att tänka att livet är en skör historia, det är gjort av ett bräckligt material. Och det är just det som gör livet så fantastiskt. Om det inte vore bräckligt så tror jag inte att det vore värt att leva. Det är en del av själva liksom laddningen i det mänskliga livet. Och har man sagt det, då har man också sagt att långa stycken av livet kan bli väldigt tungt. Men långa stycken av livet kan också bli oerhört stort och rikt. Låter som en ärkepessimist, hör ni det? Förr eller senare går det sönder, men det är, jag tror att det är så.
Precis. Hur har det påverkat er tro på Gud? Då? Jag tänker, du är ändå en människa som har valt att leva för Gud, som har gett sitt liv till Gud och som har velat tjäna honom, som har jobbat som pastor och liksom. Alla sätt så. Så blir du drabbad av det här. Det känns ju inte rättvist på ett sätt. Hur ser du på det?
Du tänker att i förhållande till arbetsgivaren så att säga, att det inte är rättvist att... Ja, jag tycker att det är helt rättvist att jag, alltså, lika gärna jag som någon annan. Och igen det där att tron på Gud bjuder ju inget fullständigt skydd för någonting, och att man ger sitt liv som jag har gjort i ordets tjänst eller evangeliets tjänst är ju heller inget skydd, snarare tvärtom, man blir oerhört utsatt av det. Så att just där kan jag nog säga att jag nästan aldrig har varit att jag känner vad orättvist det här är. Utan det här blev vårt livsöde och så. Jag visste att du skulle ställa den här frågan innan, så då tänkte jag efter. Hur har detta påverkat min tro och vad har liksom betytt någonting för den processen? Och då erinnade jag mig att det finns en läsning, och det här ligger ganska tidigt i den här processen. Det här kanske är, ja, det är i alla fall 20 år sedan jag... låg på en madrass i Karl Petters rum, vår äldste sons rum. Då visste vi att han var sjuk. Och så var det någon människa som hade sagt till mig att du borde läsa C.S. Lewis bok Anteckningar under dagar av sorg. Jag har den med mig här, och jag tog den mest med mig faktiskt för att du skulle få se hur sönderläst det här exemplaret är. Och jag har verkligen läst den här boken liksom av och till så oändligt många gånger. Och det finns några rader där som jag tycker C.S. Lewis sätter fokus på den här förändringen som är viktig. Och det är ju att när livet går sönder så är det ju inte Gud som förändras. Utan det är min uppfattning av Gud eller min bild av Gud. Min föreställning av Gud, den kan rasa, och det kan jag göra i ett ögonblick eller över en natt. Där man plötsligt står och säger, nu känner inte jag igen mig längre i trons värld. Och i det finns en oerhörd sorg, en oerhörd övergivenhet. Och C.S. Lewis skriver om det här på flera sätt. Och den här boken, Anteckningar under dagar av sorg, skrev han vid sin hustrus dödsbädd. Och till deras historia hör att de möts sent i livet. Och Joy, som hon dessutom hette, eller Helen, hon kommer till honom som en livets stora överraskning, och deras kärlek blir helt fantastisk. Men nästan omedelbart efter det att de har mötts och bestämt sig för att leva tillsammans så insjuknar hon i cancer, och först tror man att hon ska dö på en gång, men de får tre nåda år tillsammans, tre fantastiska år. Och under tiden hon är sjuk vid hennes dödsbädd så skriver C.S. Lewis den här rasande uppriktiga boken Anteckningar under dagar av sorg. Och då kommer den här raden som lyder så här. Min gudsföreställning är inte en gudomlig föreställning. Den måste tid efter annan brytas sönder. Han själv bryter sönder den. Han är den store bildstormaren. Kunde vi kanske rent av säga att detta sönderbrytande är ett tecken på hans närvaro? Inkarnationen, alltså människoblivandet, är det främsta exemplet. Det krossar alla tidigare uppfattningar om Messias. Och de flesta tar anstöt av bildstormaren. Men saliga är de som inte gör det. Och Det här kan låta fånigt. Jag har svårt fortfarande att sätta ord på vad det här betydde för mig. Därför att i ett ögonblick så tyckte jag att jag såg det här. Min upplevelse av Gud, min föreställning av Gud är ju inte sanningen om Gud. Det som rasar nu är inte Gud. Det kanske till och med så att Gud någonstans är där och tillåter att och knacka hål på den här gudsföreställningen för att någonting större ska visa sig som finns där bakom. Och när man är på den här punkten så måste man akta sig fruktansvärt noga för att inte börja förenkla. Därför att det här är min upplevelse och jag kan inte lägga den på någon annan och säga precis så här ska det vara för dig också. Nej, men jag tycker lite grann så här i efterhand att de där perioderna när, och det kan jag ärligt säga att jag har haft perioder när jag har varit ohyggligt besviken på Gud. Inte att jag har känt mig orättvist behandlad, men bara därför att jag hade högre förväntningar på Gud. Jag trodde mer om honom. Och när det liksom har rasat och så tycker jag efterhand man kan se att ur samtliga de erfarenheterna så har det vuxit en gudsbild som är mycket större. Den gick sönder därför att den inte var god nog. Och när den brast så upptäckte jag Gud är mycket större än så här än vad jag trott tidigare. Och, du får inte mycket chans att fråga något här. Du får skylla dig själv när du ställer sådana frågor. Men det är lite som att man tänker att om Gud är det här bordet så fram till en viss punkt så kan jag säga att jag har levt mitt liv här har min livsväg gått och så har jag sett Gud här och så har jag tänkt att sån här är Gud och det här är hans stora goda sidor och så här och så plötsligt så händer det någonting som gör att livet tar en oväntad vändning hit bort där du står och plötsligt så upptäcker jag att jag ser inte Gud längre på det sätt jag ser och det skapar en fruktansvärd rädsla först. Gud är borta, tycks det. Men när dimmorna liksom skingras så händer det fantastiskt. Då ser jag att från det här hållet så upptäcker jag Gud på ett nytt sätt. Och då kan jag till och med säga att den Gud jag nu har sett är mycket större. Och förhoppningsvis så är livet en rörelse runt det här bordet. Liksom att man hela tiden rör sig och har chansen att upptäcka Gud från olika håll.
Men när man finns i de här stunderna när man känner att bilden har rasat och innan man ser den nya bilden. Hur har ni upplevt det? Hur har du upplevt det?
Ja, då vet man ju inte den här delen. Nej, av vårt samtal. Och då, det är klart att det är lite som jag säger där, att då är man och jag tror jättemånga i det här rummet känner precis igen vad jag trevande försöker att säga. Det där att man hade någon slags förväntan på Gud och så tycker man att Gud inte levde upp till det. Och då kan man säga att då är man övergiven av den viktigaste kraften i sitt liv. Den viktigaste tillgången känns som att nu är den borta, vart ska jag då gå? Och det mörkret kan man aldrig tala lätt om. Det finns ju beskrivet i all andlig litteratur att det finns... Det finns ögonblick när man liksom, och det har med trons utveckling att göra. Inte att man håller på att tappa sin tro, utan med trons fördjupning. Det finns ögonblick när det alldeles svartnar för ögonen. Och det kan man inte då säga att ja, men det är, nu håller Gud på att fostra mig och tacka ode Gud för det här. Utan då gör det bara ont och det är bara förtvivlat. Och då tror jag man måste få gråta och skrika. Och jag tror man måste få säga till Gud det man har lust att säga till honom då. Jag talade här på Nyhem för jättemånga år sedan i något möte. Då kom det fram en gammal missionärskvinna till mig efter mötet. Jag glömmer henne aldrig. Hon var så underbar. Hon ville tacka för predikan och hon tyckte att jag hade varit uppriktig. Och det gillade hon. Hon hade tydligen hört predikningar som inte var det här. Då berättade hon för mig om en period när hon hade varit i Afrika. Och där allt hade tagits ifrån henne. Och när liksom det sista hon hade kvar hade tagit sig ifrån henne. Hon stod alldeles utbrottad kvar. Då var hon så arg på Gud. Så då hade hon bett sitt livs konstigaste bön. Då hade hon sagt, gode Gud, om du var här så skulle jag ha sparkat dig på smalbenet. Vilken bra bön.
Absolut.
Och då tänker jag att kanske skälet till att hon fortfarande är här då har sin tro bevarad. är att hon inte stod och sa tack och med mössan i handen, utan att hon faktiskt hade så mycket tro på Gud att hon tänkte han tål säkert om jag sparkar på, om Gud har något smalben, men han tål säkert det också. Det har liksom en bevarad ärlighet att göra. Och den här processen tror jag är den viktiga i vårt samtal också. För då tänker jag att vår erfarenhet är ganska smal. Ganska många är naturligtvis med om det vi är med om, men jag tror det här går att känna igen på jättemånga olika områden. Och det är viktigt att säga att man behöver inte bli 50 år eller 70 år för att veta vad jag pratar om nu. Jag tror det sitter många 15, 16, 17-åringar som redan vet hur det känns när tillvaron går sönder. I en familj, i ett hem, i ett föräldrars äktenskap eller i att man förlorar en förälder eller något annat. Och så går allting ner i svart. Och att då liksom lite hålla det här isär och tänka, Gud har inte gått sönder. Min bild av Gud har gått sönder. Och kanske också våga höra något av de här orden inom sig. Att det kommer en dag när det ur de dimmerna ska visa sig att jag har fått ta ett steg in mot en stabilare, mer grundad Guds bild. Halleluja.
Jag tänker genom det här. Hur har ni fått er tro att överleva under den här tiden? För jag tänker, det du står och vet idag, det visste du ju inte då.
Nej.
Alla gånger. Och du kanske inte var på Nyhem en gång och fick höra det från...
Från Thomas Sjödin.
Precis.
Det var skönt. Jag menar, det är en väldigt bra reflektion. Och det svåra tycker jag när man pratar om allt sånt här som har med sorg till exempel att göra, eller förluster i livet att göra. Och det är ju det där att ett sånt samtal handlar väldigt mycket om timing. Alltså, jag kan inte, om du skulle ju snart vara med om en stor förlust i ditt liv, så kan ju inte jag komma och säga till dig i det läget när du som mest är förtvivlad säga att ja, men du vet, med tiden så kommer det här att landa. Såren kommer finnas där, men de kommer sluta blöda vid beröring och kärleken kan komma en gång till och sånt. Det är sant för mig då. Men det är per definition inte sant för dig. Nej. Därför att du är inte där då. Du är ett helt annat landskap. Och det är därför det är så ömtåligt att prata om de här sakerna. Därför att risken är ju att människor som har fått många år på sig att liksom landa i det här. Ganska förenklat berätta för människor som är mitt i striden om saker. Mm. Och det är det sista man behöver. Man orkar inte ta emot det. Om jag funderar på vad det är vi nu och vi då, som du frågar om. Mm. Så egentligen finns det finns två svar. Först måste man säga att jag har aldrig tänkt så här. Att vi har gjort mer rätt än någon annan, om du förstår. Och därför har vi vår tro bevarad och vår kärlek bevarad, vilket ju också är viktigt. Men dels så tror jag på det här med uppriktigheten som jag nämnde, den här missionärskvinnan. Och alltså den snabbaste vägen bort ifrån en fördjupad tro och en bärande tro är ju mitt perspektiv förljugenhet. Och den kan ta sig väldigt vackra uttryck, alltså att man väldigt underdånigt tar emot allt som sker och säger det är väl Guds vilja och tack gode Gud för det här, och det som inte dödar fostrar, och ni vet, det finns ju tusen såna här som, och jag tror att man ska försöka bevara sin uppriktighet. Om någon tål det, så är det Gud. Att man i sin bön pratar med Gud som en så god förälder, så att han står ut med att man är lite besviken ibland och säger att det här, jag hade trott annat, jag är ledsen över det här, jag kanske till och med har svårt att tro på det nu. Att man ger uttryck för det. Det är som om det bäddar för att ens halleluja någon gång sen igen ska smaka sant. Man får liksom inte hoppa över det där första steget. Jag har mött människor som har gått vidare ur svåra saker som om ingenting har hänt. Och när man lyssnar på dem så låter det som om de höjer sig över det här med någon slags triumfatoriska uttalanden om så här, va? Och tyvärr måste jag säga, nästan i alla fall så möter man dem långt fram i livet. Och då är tron förpassad till någon skräpkammare i deras liv. betyder ingenting längre. Det är som uppriktigheten är en bevarande kraft. Det andra svaret på den frågan, det är ju att det är ju upptäckten av att man bär inte hela sin tro själv. Alltså kyrkan egentligen, eller församlingen. Och jag skrev, det kanske den, nu kommer jag på varför du får det till 10 böcker. Nu ringer din telefon också, hälsa så gott.
Ja. Den är lite kass, så det går liksom inte.
Nej, nu precis.
Den blev tyst där.
Den blev tyst, det är inga problem. Jo, nu kommer jag på en sak, och det är att det finns en 10:e bok, och det är den som heter Osminkat. Den skrev jag 1993, när de flesta av er inte var födda. Och det är en bok om församlingen. Och jag har fått lite påtryckningar längs under åren, nu senare åren, att den där boken borde du liksom tvätta upp lite grann och ge ut igen. Mm. Och jag har sagt, över min döda kropp, alltså, jag är jätteglad att den inte går att få tag i. Och det är av ett enda skäl, och det är att den där boken skrev jag, den saknar 3 kapitel i min värld. Och jag skrev den innan allt det här hade, vi var precis på tröskeln till detta med Karl Petter. Vi började ana att han var sjuk. Det finns ett kapitel som antyder lite grann om det. Men vi hade inte varit med om det vi sen var med om. Och vad vi framförallt inte hade varit med om, det är ju det där, vad en kristen gemenskap, vad en kristen församling, troende med vänner runt en, kan betyda i ens liv. Det hade vi aldrig riktigt liksom fått uppleva in i kroppen själva. Och därför är den där boken lite skriven från läktarplats. Alltså den betraktar församlingen, den har massa bra tips om församlingen, och den analyserar lite svagheter med den kristna kyrkan. Men det saknas 3 ganska rejäla kapitel om kärleken till församlingen. Om detta att plötsligt få upptäcka att ja, vi kanske inte orkar tro. Men de andra gör ju det. Och när vi inte tror, så får vi, då kan vi slappna av och vi kan vila i deras tro. Låta oss bäras av deras tro. Vi sitter liksom ihop med de här människorna. Och det saknas i den boken. Och det är ett av de viktigaste svaren jag har att ge. Det är ju att när livet går sönder, att man orkar tänka tanken att jag står faktiskt inte här ensam. Jag sitter ihop med de här människorna. De kommer be för mig. De kommer tro för mig. De kommer bära mig i detta. Och det betyder någonting på riktigt. Alltså det är inte bara vackra ord. Jag har slutat att säga till folk, jag tänker på dig. Jag säger, jag ber för dig. Det är en kvalitetsskillnad i de båda. Båda är viktiga, men det finns en kvalitetsskillnad. Jag läste en bok för många, många år sedan. Någon som skrev hade fått ett brev från en ung tjej som jag tyckte var så bra. Hon var 15 år tror jag. Så hade hon skrivit till prästen. Och då skrev hon till prästen så här: jag har ofta så svårt att tro att det finns en Gud. Men det finns så många kloka och visa människor som tror det. Och det hjälper mig. Det är så bra. Alltså, det är ju den insikt man kan mogna ett helt liv. Och sen komma tillbaka till den. Att tron är någonting som vi har gemensamt. Det är, de andras tro bär mig. Ska jag ta den åt dig och slänga den i backen?
Hör det. Jag kan säga till min föreståndare att jag behöver en ny telefon.
Ja, precis. Ja. Så här ser verkligheten ut.
Jag tänker på det du är inne på. Och det som jag upplever när jag har hört dig tala förut, läst i dina böcker, just det att ni har tagit er tid att sörja. Tagit er tid att ändå gå igenom det ni har gått igenom.
Ja, det tror jag man kan säga att vi har gjort. Och det är en viktig insikt att på ett sätt man ska inte ha bråttom när man sörjer. Det är bråttom med hoppet när man sörjer. Man måste få veta att det finns någonting att hoppas på, någonting större. Men när det är sagt så är det nog viktigt att landa i att sorgen måste få ha sin tid. Och, Och sen finns det så många olika liksom teorier om det här med stora förluster i livet. Någon säger att det tar 3 år innan man liksom hittar upp, och någon annan säger att det tar 5 år, och någon säger att det tar hela livet. Jag tror att det där är väldigt individuellt. Men det finns ändå en poäng med att inte jäkta och tänka att det här ska bli bra ganska snart. Kanske tänka tanken att orka tänka det, att det här är naturligtvis någonting som jag ska leva med resten av mitt liv. Men det kommer inte alltid att smärta så här mycket. Det kommer inte alltid kännas så här akut, tomt eller liksom overkligt. Utan någonstans så kanske till och med den här svåra erfarenheten liksom inordnas på något sätt i mitt liv. Så att jag bär den med mig utan att den liksom förstör varje dag för mig. Det tror jag. Det måste få ta tid.
Hur har ni upplevt den här tiden? Det har gått ett par år liksom, sen den akuta.
Ja, det har gått 5 år i sommar sen Ludvig dog. Får jag läsa det stycket?
Gör det.
Anledningen till att jag väljer att läsa detta är att när man ska försöka säga någonting om det här, så blir det blir så lätt det här att jag är här framme nu och så försöker man förklara med de orden någonting som är här. Och det finns en text i den bok som heter Ett brustet halleluja, som kom för några år sedan. 4 kanske, 3. Där jag lite sökte efter något slags bildspråk för det här. Hur det är att leva vidare med en stor förlust i sitt liv. Barn som i vårt fall, eller en förälder eller en livskamrat eller så. Och så fick jag en rent fysisk förnimmelse av det. Om ni orkar hålla er vaken så här på eftermiddagen ska jag läsa. Detta är 3 boksidor ungefär. Så att ni kan bara sjunka ner i era stolar och göra det. Jag var ensam hemma den dag de kom och monterade ner hissen i vårt hus. Sen många år hade vi en hiss mellan entréplan och övervåning. En hiss som var rymlig nog att klara 2 mindre rullstolar och ytterligare 1 person. När Ludvig gick bort kände vi behov av att sortera bland hans tillhörigheter för att få bort den känsla av vårdinrättning som all teknisk utrustning hade skapat. Ett grannlaga arbete med tanke på att saker och känslor sitter så tätt samman. Sorteringsarbetet handlade om 2 saker. Att bevara allt det som var goda och nära minnen av pojkarna, och att bli av med allt det som bara hörde ihop med sjukdomen och funktionshindren. Jag åkte tillbaka till Sahlgrenska sjukhuset med syrgaskoncentratorn. Aga hämtade alla syrgastuber och hjälpmedelscentralen såg till att rullstolar blev hämtade och återlämnade. Och sist av allt gjorde vi upp med hissfirman om nermontering av hissen. Hela den del av huset där hissen fanns är ett tillbygge som gjordes när pojkarna var små. Det tog ett par dagar för firman att plocka ner hissen och jag var hemma och jobbade med annat under tiden. Frånvaron av hissen blev mer symboliskt laddad än jag hade kunnat föreställa mig. När hissmontörerna hade packat ihop och gett sig av den andra dagen stod jag på botten av schaktet mellan våningarna och tittade upp. Ett gigantiskt hål gapade mellan våningsplanen. När någon frågar hur det går för oss efter pojkarnas död, så hör jag att vi alla 3 svarar ungefär likadant. Att det trots allt går ganska bra. Att vi ändå fick ha dem i 14 respektive 15 år. Och att det inte fanns något alternativ när de inte orkade leva längre. Ungefär så. Allt det där är sant. Lika sant är att säga att det är med vårt liv som det är med vårt hus. Det gapar ett stort hål i vårt familjeliv. Ett hål som skär genom alla våningar av vår tillvaro. Känslor, minnen, vardagsrutiner, till och med årstidernas växlingar. Kan man säga att tillvaron är fylld av tomhet? Är inte tomhet precis det motsatta, alltså något som inte är fyllt? Nej, just därför att tomheten är så påtaglig väljer jag att skriva att våra dagar och våra nätter är fyllda av tomhet. Man blir sällan ledsen när man tror att man ska bli det. Saknaden faller snarare över än när man inte är beredd och just därför så oskyddad. Någon morgon då och då sätter den in den där stickande smärtan. Och de andra dagarna är det just bara tomt. Vi känner inte igen oss i vårt liv längre. Efter en tid la John och jag igen golvet mellan våningarna. Men det dröjde många månader innan vi ens tänkte tanken på att göra något annat av de här rummen. Dels av trötthet, dels för att vi fick för oss att rummen behövde vara tomma en tid. Att röra dem för snabbt skulle kännas på gränsen till vanvördigt. Så schaktet fick stå där som ett klocktorn utan klocka. Hösten gick och vintern kom. Vintern kom också och den efterlängtade våren varm och röftesrik. Och jag vet inte riktigt hur vi tog oss fram under de där månaderna. Vi reste bort och kom hem igen. Vi började jobba och fann det överraskande meningsfullt. Och nästan varje dag gick vi till graven med blommor eller ljus. Det var som om vi rörde oss i ett hav av tid. Vi hade rum i vårt hus som vi inte riktigt visste vad vi skulle göra med. Men till sist kom den där dagen. När vi plötsligt frågade varann. Och vad ska vi göra av de här rummen? Alltså de båda rummen där hissen hade varit. Jag räknar det som ett stort ögonblick. Jag tror dessutom att det ögonblicket finns någonstans i varje sorgeprocess. En svag ton börjar höras. Den får resonans i det stora tomrummet. Och innan man vet ordet av sjunger man trevande den första versen i en ny sång. Man trodde att man aldrig mer skulle sjunga. Men man sjunger.
Det är vackert.
Tack. Tack. Tack.
Det säger väldigt mycket, tycker jag. Av er process. Av liksom,
ja, jag tror det, och jag tror faktiskt att det här hisshuset, det här hisschaktet är igenkännbart i ganska många liv. Det skulle vara förmätet av mig att stå här och uppta en knapp timme av det här auditoriets tid. Liksom att bara beskriva det här har vi varit med om och så. Att jag gör det bygger faktiskt på insikten om att väldigt, väldigt många människor vet om ett sånt här tomrum liksom rakt igenom sitt eget liv. Att då liksom få vara med och jag tror att det är evangeliets stora hälsning liksom in i våra sorgeprocesser. Att få vara med och säga att de här tomrummen kan man aldrig romantisera över. De gör fruktansvärt ont. Men det kan komma en dag när de tyngsta tomrummen i ens liv plötsligt blir resonans för någonting. Och idag vet jag det jag inte visste för 20 år sedan. Och det är att Gud kan liksom skjuta in eller sända in en ton i de där tomrummen i våra liv. Som gör att man med tiden orkar ta emot och säga att det är tydligen sången. Liksom, lusten att sjunga, lusten att leva som har återvänt igen. Och det är ett mirakel. Och där... Det går, i vårt liv går det inte att tala om det miraklet utan att också tala om Jesus Kristus och tron. Det går inte.
Du får ju idag resa runt ganska mycket på grund av din historia skulle man väl kunna säga. Ja. Tala i väldigt många olika sammanhang.
Precis, jag är resande i sorg och elände.
Ja.
Det är ett roligt jobb.
Ja. Du får sommarprata, du får vinterprata. Mm. Vad tror du det beror på? Jag tror du var inne på det. Men...
Ja, det kan man verkligen fundera över vad det beror på. Alltså det finns om man tar det här med sommarprogrammen och vinter och allt möjligt så kan man säga att det är ju fruktansvärt roligt att få göra det. Men det tror jag faktiskt att det finns en kombination av detta. Dels att vi bär de här livserfarenheterna. Dels att jag är en människa som liksom är intresserad av att formulera dem på ett allmängiltigt sätt. Men sen tror jag barnsligt på att det finns en dimension till, och det är ju att jag aldrig berättar våra berättelser utan att tron finns där på ett självklart sätt. Mm. Alltså jag tror att det är det som också i någon mån laddar vår historia med hopp. Och det innebär ju inte för den som har lyssnat att jag alltid pratar om Jesus eller tron eller så. Men den finns där hela tiden. Fick ett långt, ganska argt brev efter mitt vinterprogram i P1 när de tyckte att det var uselt av mig att inte ta tillfället och predika lite grann om Jesus nu när jag hade chansen i radion och allt med så mycket lyssnare och så. Jag laddade jättelänge för det svaret, skrev ett långt och väldigt genomtänkt svar. Fick jag bara en rad tillbaka. Tack! Var det slut med det? Ja, vi blev inte ovänner, men det där är viktigt för mig att säga att väldigt mycket om det här handlar ju om att hantera livserfarenheter med stor varsamhet också. Och jag vill gärna göra det, berätta ganska uppriktigt. Så här kan det vara, det här kan hända i ett liv. Och ändå att man ska känna hela tiden att in i den berättelsen lyser det ett ljus, ett hopp från livets Gud. Som gör att någon annan med samma erfarenheter kanske orkar ta till sig det och säga tänk om det här skulle kunna vara sant också i mitt liv. Och jag gör det med stor varsamhet. Jag tillhör de som tror att det är bättre att man pratar med små bokstäver. Och särskilt om man ska vara i radio eller tv eller sånt. Så där kan man ju liksom ta tillfället i akt och så ta hela evangeliet på en gång. Och då vet man ju en sak. Då blir det en gång och aldrig mer. Och då tänker jag att det kanske är bättre att få vara kvar där i 20 år som jag har fått vara. Och så försöka så ett frö av evangeliet varje gång. Och jag tror ju människor är så smarta att de kan leta sig vidare själva. Och det är en av de största lyckorna i mitt liv. Det är ju att jag ganska ofta i vår kyrka, vi har ett nya besökarbord i Smyna kyrkan där vi möts efter gudstjänst med alla som var där för första gången. Och ganska ofta så när jag hälsar på dem så är det någon som säger att jag hörde ditt vinterprogram eller jag hörde ett sommarprogram för några år sedan, jag läste en bok och därför är jag här. Och då plötsligt tycker jag att då sitter mitt liv ihop. Jag tänkte säga en sak till där, och det är att du säger att jag pratar i många olika sammanhang, och det gör jag ju till vardags väldigt mycket i offentlig sektor, vårdpersonal, omsorgspersonal, kommunanställda och så. Då är ju mitt uppdrag inte att vara där och predika liksom, hur viktigt det än är, utan då ska jag prata om något annat, människosyn eller människovärd eller något sånt. Och jag är jättenoga med att aldrig gå över den gränsen. Jag tror att det skulle inte gagna någon om jag liksom använder det tillfället för något annat. Däremot så finns det ju ingen människa som kan hindra mig från att be. Jag går aldrig in i ett sånt rum utan att jag någonstans i någon skrubb där bakom så brukar jag alltid be och säga gode Gud, låt den helige ande få lysa igenom mig den här dagen. Låt den helige ande få liksom bara finnas i rummet med sitt ljus. Och det är inget tjänstefel att be den bönen. Det är ju ett sätt att egentligen bara välsigna de människor som lyssnar. Och jag har vid några tillfällen varit med om det. Oerhört märkliga vittnesbörda människor som de har suttit på ett föredrag på sitt jobb. Liksom. De är där därför att de är dit kommenderade. De måste vara där, det är närvaroplikt, och de måste sitta och lyssna på det talet. Och vid flera tillfällen så har det hänt att någon har kommit fram och lite försiktigt sagt till mig att det hände något mycket märkligt idag på det här föredraget. Och det är att under tiden du talade så såg jag en ljusgestalt i rummet. Vad kan det vara? Och säga, jag har inte en aning. Nej, det säger jag faktiskt inte. Men och det styrker bara den där tron att Guds närvaro är ju inte beroende av att man pratar om honom hela tiden eller nämner hans namn extremt många gånger, utan överallt där människor finns och människor är ärliga och öppna tror jag att Guds ande är. Och i det kan vi känna en väldigt stor vila. Gud klarar sig utan att vi gör reklam för honom, och han klarar sig utan att vi stöttar upp honom hela tiden. Han står på egna ben och han är med oss.
Jag tror att det sitter mängder av människor här som har gått igenom tuffa saker. Och här får vi se ett tydligt exempel på att Gud använder det som ni har varit med om för att beröra många människor. Hur ser du på det liksom? Hur ser du på att...
Ja, det är en svår tanke. Men jag förstår hur du tänker, men den är svår därför att man så lätt tänker att det var väl därför det skedde. Eller hur? Och det tror inte jag.
Nej.
Jag tillhör de som inte tänker att när livet går sönder så ville Gud det för att något annat skulle ske. Utan så här är det att leva i en värld som vår. Livet är skört, livet är sårbart. Det är en del av liksom de mänskliga villkoren. Men meningen slutar inte riktigt där. Utan till och med av det trasiga, det som gjorde väldigt ont, till och med det kan i Guds händer bli någonting som jag kanske många år senare talar om som en välsignelse. Men man får vara väldigt försiktig så man inte säger det för tidigt. För då är det per definition inte sant. Men när jag tänker på våra pojkar som inte längre är i livet, så klart att jag allt som oftast tänker vilken otrolig välsignelse de har varit till för många. Så jag är inte alls säker på när den dagen kommer när våra liv ska vägas och mätas, om hur ska det. Så jag är inte säker på att de som kliver fram i raden av framgångsrika evangelister alltid är de vi trodde. Det kanske är en helt annan grupp människor då.
Thomas, vill du be tillsammans med
Gärna.
Oss?
Gud, jag vill särskilt be för de unga människor i den här samlingen som just nu tycker att livet har gått sönder. Hjälp oss att inte jämföra. Hjälp oss att inte väga saker mot varandra. Utan hjälp oss att stötta varandra i detta och se att det vi står i är 100% för oss just då. Och jag ber här att ditt ljus ska få lysa in i den människans liv med ett hopp om att du inte överger oss, att du går med oss. Och att det i din hand kan också det här svåra med tiden bli någonting som man inte längre kan tala om bara med negativa termer. Herre, det här är nådens mirakel. Det här är din oerhörda förmåga att vända nederlag till seger, och ytterst har du visat det en gång för alla genom att du själv vände döden till uppståndelse och seger. Jag ber för alla som sitter i den här lokalen idag eller följer detta på något annat sätt som kämpar med sorger och förluster. Herre, låt ljuset få träffa dem på ett nytt sätt med hopp och tro på att det finns en framtid. Tackar dig också, Herre, för att vi får tro barnsligt på att det återstår ett återseende med dem vi har mist. Att livet på jorden är en kort del av det egentliga livet här, och att vi ska få vara tillsammans, som det står. Hjälp oss att aldrig rationalisera bort det, utan bevara det. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.